Jag hoppas att mitt blå öga syns i alla fall. Jag vet inte vilket håll den är på. Här är det. Jag hoppas att mitt blå öga syns. För att jag har aldrig haft, det är alltså från innebandyn, jag har aldrig haft blå öga tidigare. Så det känns ju väldigt fränt. Jag har gått omkring på jobbet idag. Jag blev så glad att jag hade vanliga hederliga kontorstider idag. Det vill säga att det kommer stryka runt en massa folk i radiohuset. Så tänkte jag att alla ska kolla på mig och tänka... Nu har det varit trubbel. Har Robert varit i trubbel? Och skulle jag kunna säga, du skulle ha sett den andra snubben.
Du gick några extra vänner förbi alla liksom. Titta lite extra på dem så att de verkligen skulle se.
Det är väldigt blygsamt blå öga. Otroligt blygsamt är det. Man vet som inte ifall det är lite sömn eller ifall jag har slagit mig. Kanske kombination av båda. Hörrni, apropå det. Nu se till att artikulera ordentligt här nu den här gången när vi pratar. För att jag lät ju den här AI-n texta vårat förra avsnitt på YouTube. Jag vet inte hur många gånger FTR blev FDR. Och det var en massa konstiga översättningar som den där AI-n hade för sig.
Var det Miss Dolph Ziggler?
Ja, just det. Dolph Ziggler blev Miss Dolph Ziggler. Men jag tyckte att det var innovativt. Det var ju en lyssnare, Tommy, som tyckte att vi kunde använda den här AI som en fjärde podcastmedlem som skulle kolla på den här wrestlingen som vi inte orkar kolla på. Kolla på NWA och Impact och sånt där. Som vi inte pallar.
Vi kanske får testa det nästa vecka eller något. Se vad den har tyckt om veckans show. Ge oss två meningar om veckans Impact. Hur bra var det?
Det kommer vara WWE-tungt i den här episoden. Det kan det väl få vara, för en gångs skull. Vi ska prata Royal Rumble. Jag är väldigt, väldigt, väldigt sugen på Sia Royal Rumble ihop med er. Men ska vi ta och berätta lite om tipset innan, Anders?
Ja, vi har ju länkat på våran Facebook. Vi har, nu när Trent och Bruno, deras tips gick i graven, så tänkte vi att det vore väl tråkigt om hela tipsvärlden genom wrestlingen går i graven. Så vi har ju tippat en massa vid sidan om här internt. Vi tre och Sundsvalls Billy Gunn. Men vi tänkte att alla lyssnarna skulle få vara med och tippa lite grann också. Så då har vi satt upp en liten sida. Som sagt, den finns länkad på vår Facebook och där kan man nu tippa Royal Rumble och sen kommer det vara AW pay-per-views och WWE Premium Live Event som man kan tippa där. Lite olika frågor om matcherna.
Finns också på empodomwrestling.se, vill jag bara säga. Kan man gå in där och klicka på länken också.
Jag vill bara säga att vi håller inte på att branda om oss till en podd om domäner och en podd om tippning. Men vi brinner lite för det här med tippning. För det tycker vi som sagt är roligt att sitta och spekulera och sia i wrestling. Och det brukar ju ni som lyssnar också tycka är trevligt när vi siar om pay-per-views. Så det är väl skönt att få sia tillsammans med Sundsvalls Billy Gunn på enpoddomwrestling.se.
Jag är väldigt förväntansfull på det här Royal Rumble-et för att det har ju varit lite si och så senaste tiden. Nu minns jag, det är ju en gröt alla de senaste pay-per-viewsna BVV. Men det är ju spännande eftersom det är första Triple H Royal Rumble-et.
Ja, det har du helt rätt i.
Och, ja, ni hör vilken slutledningsförmåga jag har. Och jag tänker att då får man kanske ändå tänka om lite grann. Vi har ju hållit på att spåna lite här i vår chatt och sådär också. Och man fastnar ju lätt i gamla Vince McMahon-tankar. Jag tror nog att vi inte ska underskatta Triple H. Jag tror att det kommer vara ett mer kreativt Royal Rumble än vad vi tror att det kommer vara.
Det är väl också det andra Royal Rumblet utan Pat Patterson. Visst är det det? Eller är det tredje? Nej, det är andra va?
Nu ställer du frågor som jag... Vad jag än svarar så är det inte baserat på fakta.
Nej, men för han är ju den som brukade vara huvudproducenten för Royal Rumbles. Och var ju Royal Rumble-nästorn i mångt och mycket. Och han är ju inte kvar. Och Vince är inte kvar. Så det axlas ju väldigt mycket på Triple H och de, inom citationstecken, yngre producenterna.
Är Road Dogg någon som är sådär som producerar matchen nu? Eller vem är det som...
Jag vet inte. Det är väl Jamie Noble och Eric Young, typ. Det är de jag kommer på. Jag vet inte riktigt vad Road Dogg gör.
Jag vet inte, om Adam Pearce kanske någon slags sån där roll också, eller? Eller är han bara online? Är han bara on-screen-karaktär, han?
Ja, nu blir jag som Robert. Nu sitter jag här och kan gissningsljuga. Jag har ingen riktig fakta. Nej, han är bara online-talent.
Ja, det är bra. Ja, men det kommer bli spännande att se hur storyline-baserad den kommer vara också. Eller de två Royal Rumble-matcherna. Om det kommer vara, som sagt, om Sammy och Bloodline-ligan kommer vara med. Det är ju inte någonting som har annonsat ännu i alla fall. Men om de kommer vara med, så kommer det väl vara ganska mycket för att driva framåt i den storyn. Om de ska komma till WrestleMania. Om slutmålet är WrestleMania, så måste de ju dra igång det ytterligare då.
Men vad tänker du, Robert, med kreativiteten då? Tänker du att det är i hur man tänker kring returns, hur man tänker kring själva uppbyggnaden av matchen, eller vem som kommer vinna? Vad tror du han kommer kliva utanför gränserna?
Det finns ju de två typ självklara valen. Det känns ju som att antingen så vinner Sami Zayn och så bullar upp för en Sami Zayn-match mot Roman Reigns om titeln på WrestleMania. Eller så är det då Cody Rhodes-spåret som känns som har varit legat, alltså sen innan Triple H-tid, alltså sen Vince McMahon var där och stökade. Och att han då kommer komma tillbaka, han kommer vinna Royal Rumble och han kommer gå mot Roman på WrestleMania och han kommer ta titeln av Roman på WrestleMania.
Sen finns väl bubblarspåret också med The Rock eller Stone Cold Steve Austin, som har varit någon som de har nämnt under veckan också.
Ja, men har inte Stone Cold Steve Austin-grejen varit att han ska blivit pitchad en match att gå mot Brock Lesnar?
Ja, precis. Men,
Nej.
Men det var någon som pratade om att han var liksom för oförskämt bra fysik nu för att inte dyka upp på Royal Rumble.
Nej, men han har väl gubbfysiken, va? Inte kommer han brottas utan t-shirt på WrestleMania.
Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller. Och jag tror inte alls på det spåret heller. Det känns som att även... fast jag förstår ju om de skulle vilja ha The Rock. Men det känns som att hela den här Bloodline-storyn har accelererat så mycket nu. Så att de måste ta något ifrån det till WrestleMania, känner jag.
Alltså, det var ju kung på Raw när de ställde sig med fingrarna i luften. Hela publiken, Jimmy och Jay, och Roman sitter där med bara Solo som är på hans sida och ser ut som han har tappat kontrollen totalt över situationen. De måste ju fan smida medan den där storylinen är så där otroligt glödhet som den är just nu.
Och så det är också det är det där man vill se. Det är det där alla vill se. Jag tror att, vi har ju varit inne på det tidigare, men jag tror ju att folk kommer bli så extremt besvikna ifall det är Cody som vinner. Och så ska vi nu liksom börja investera i en Cody mot Roman storyline, vilket känns apart. Alltså så här, hade det varit Vince McMahon-tiden, då hade ju att Cody skulle vinna Royal Rumble känts som en edgy gissning. Nu känns ju det mer typ som den självklara gissningen, och så känns Sami Zayn som en edgy gissning. På Vince McMahon-tiden hade ju Sami Zayn inte ens varit tänkbar. Han hade inte ens dykt upp i Royal Rumblet. Nu är ju frågan om man gör det ändå. Men för det är ju det där, hur ska de då göra för att publiken inte ska gå helt bananas? Vem var det som kom in som nummer 30 när alla förväntade sig Daniel Bryan? Var det Rey Mysterio, den stackaren, va? Han blev utbuad. Vad har jag gjort? Det är liksom, de måste ju göra någonting för att det inte ska drabba Cody Rhodes när han står där som vinnare i slutet.
Ja, så är det ju. Det pratade ju Brian Alvarez om. Den här jäkla Brian Alvarez som jag tar upp hela tiden. Men han var ganska klipsk, tycker jag, nu när han pratade om det här korten som de hade på Raw. Och anledningen som han trodde att de gjorde så att Usos var på Sammys sida, det var för att sveket emot Sammy skulle vara så mycket allvarligare för The Usos, så att publiken verkligen skulle vilja se Kevin Owens och Sami Zayn mot The Usos, för att skydda Cody emot den här mothettan som skulle vara, om det skulle vara, om alla i Bloodline skulle vara emot Sami redan nu, för att då skulle det vara Roman som var den naturliga antagonisten för Sami Zayn. Men om det blir så att Usos är kompis med honom och sen sticker kniven i ryggen på honom, då är det Usos som har gjort det som är värst emot Sami liksom.
Frågan är om det räcker. Alltså jag förstår hur man tänker med den typen av undanmanöver.
Det är ju kan ju vara ett försök i alla fall, för att annars så är det ju kört med Cody på något sätt.
Ja, den är svår den här. Jag tycker den är extremt svår. Någonstans känns det ju som att det är Cody som kommer vinna det här. Jag tror att han kommer komma tidigt också. Jag tror att han kommer komma in som nummer två. Och så kommer han gå hela Royal Rumblet och segra. För då tänker man också att det på något sätt slätar över, om det nu skulle bli en sån backlash. Att ja, men kolla, han ändå krigar sig igenom hela Royal Rumblet. Det är ju värre om man kommer in som nummer 30 och ska få vinna den. Då är det ju Rey Mysterio. Då kommer han ju bli utbuad. Garanterat.
Det jobbiga är väl att jag har svårt att se att någon ser Sami Zayn som den som är på main event marquee för WrestleMania. Han känns inte som ett namn som vare sig Triple H eller Vince McMahon eller någon ser som den som ska vara i main eventet på WrestleMania, medan Cody Rhodes är ett mer bankable name att ha där.
Ja, exakt. Det är ju den aspekten i det här också. Han känns ju verkligen inte som ett WrestleMania main event namn.
Gjorde Kofi det? Gjorde Bryan Danielson det när de var som hetast?
Bryan tycker jag nog ändå gjorde det, men inte Kofi.
Men Kofi var det main eventet. Var inte det kvinnorna som var main eventet då?
Jo, så var det.
Det är ju, WrestleMania är också två dagar, så man kan ju stänka upp två stycken olika main event. Det går ju att lösa på olika sätt det här. Men å andra sidan, då blir man inte besviken på det också. Om de gör någon ful grej och bara, okej, men han får gå en titelmatch mot Roman. Sen ska han gå en andra titelmatchen mot Cody, exempelvis. Kan det bli Bret the Hitman Hart Lex Luger i slutet? Är det Cody och Sami Zayn som vinner? Sami Zayn och Jey Uso vinner Royal Rumble.
Ja, det vore något det. Nej, jag tycker det är skitsvårt. Jättesvårt.
Men det är kul att det är så här svårt.
Ja, gud ja. Måtte inte Sami Zayn åka ut tidigt, för då är det inte lika spännande längre.
Men det är ju som sagt, det är ju inte säkert att de kommer vara med i den matchen ens. De kanske inte vågar sätta Sami i Royal Rumble-matchen överhuvudtaget. Men det gjorde de ju inte med Daniel Bryan heller, och det såg vi väl hur det gick.
Men de har ju så få folk de använder på rostern. Har de 30 pers som cirkulerar som aktiva brottare? Nu har de till och med slutat med Ben Hill-gänget för fan.
Ja, tack Gud för det. Men jag tror att... Men Roman har ju sagt att han vill se Sami Zayn. Nu ska han ju hålla sig borta. Och så han vill inte se han förrän på Royal Rumble. Men då menar väl han att han ska dyka upp då ringside ihop med honom. Hela gänget ska gå med honom så där sakta in till ringen när han ska möta Kevin Owens. Ja, men det vore ju en katastrof om karriären inte med Royal Rumble.
Jo, det tycker väl jag också. Men det kommer vara spännande att se. Som sagt, han kommer väl dyka upp på SmackDown även fast han inte fick göra det.
Nej, jag tror han dyker upp första gången när hans nummer blir draget i Royal Rumble. Det är då Roman får se han och han blir förbannad.
Ja, så att han inte dyker upp ens till hans match.
Ja, eller om matchen är efter. För de kan ju börja med männens Royal Rumble ibland. Eller kanske de inte gjort. De kanske bara börjar med damernas. Men det är ju två rumbles liksom.
Mm. Men det känns som att männens är the shit Royal Rumble det här året.
Ja, gud. Det känns som att jag inte ens får se någonting om titelbilden när det kommer till damerna på YouTube Raw. Alltså, det var ju Bailey mot Becky. Det var ju kvinnosegmentet på Raw på YouTube den här veckan. Eller somnade jag när det var Bianca Angle, Anders?
Ja, det var ju en match mellan Bianca och Sonya Deville på full fulltidsråt som jag har kollat på. Det var väl inget att hänga i julgranen. Det var ju Charlotte och Bianca hade en liten tätt i ringen och så kommer Sonja in. Hon har egentligen upplägg med Charlotte, men sen så då tyckte Charlotte att då kan väl du ta tag i det här problemet, och så blev det en match mellan de två istället.
Ja, men, nej, det var inte med förresten. Jag kommer ihåg, Ric Flair var inte med på...
Nej, precis.
YouTube.
Men de klippte ju bort, eller klippte bort, de hade ju inte Steel Cage-matchen, vilket jag var extremt besviken över. Alltså Bayley mot Becky Lynch. Det var ju typ den matchen jag såg mest fram emot på det där rådet. Ja, vi kommer dit. Vad fan var jag ska säga?
Ska vi säga någonting mer om hur det slutar?
Jo, men det jag skulle säga var att apropå kvinnornas Royal Rumble, det är ju inte, det är, vad är det, 7 namn som är presenterade så här långt.
Ja.
7 av 30.
Och hur många fler har de? Men vi kan väl räkna med att, vad heter det, fröken paketera om mig, vad heter hon, Lacey Evans, kommer väl dyka upp, antar jag. Eller ska hon fortsätta att göra Cobra Clutch på jävla videos i några månader till?
Nej, men hon måste ju dyka upp. Aska lär väl komma tillbaka också, va?
Ja, och sen så kommer det, det brukar vara ganska mycket veteranlegender som dyker upp på damsidan oftast.
Så kommer det väl någon NXT-brottare också?
Det tråkiga bara med det där med legenderna är ju att de börjar ju använda alla de där legenderna. För nu, alltså, dyker då Lita och Beth Phoenix här upp igen, då blir det lite så här, ja, vi såg ju dem förra året.
Och förra året fick vi till och med Mickie James som dök upp ifrån Impact. Det lär vi ju inte få något liknande i år.
Men Chelsea Green kan väl debutera till exempel då? Det har ju snackats om att hon är på väg.
Ska då alltså Zack Ryder komma i männens? Som Zack Ryder?
Som Matt Cardona då, i så fall.
Ja, precis.
Men ja, det tror jag väl inte skulle vara omöjligt. Sen så har det ju snackats om att Naomi skulle vara på Raw egentligen. Hon var inte med på Raw, men ja, som sagt, hon är väl också ett alternativ att komma tillbaka. Man vet inte om Sasha Banks, om hon skulle ha fått för sig att prova på att vara i WWE igen. Ja, sådana där namn kan det väl också vara.
Mandy Rose kommer in för en one shot.
Ja, det är ju tveksamt i och för sig då.
Ja, det tror jag Sasha Banks är också.
Ja, det stämmer. Men Naomi tror jag faktiskt kommer.
Men det känns väl som att det är Rhea Ripley's Royal Rumble det här året.
Tror du? Då måste hon ju vinna titeln på Mania också då, eller?
Ja, det tror jag. Jag tror att hon kan ta den av Bianca Belair.
Ja, det vore coolt. Det tycker jag. Då kanske det händer något. Jag tycker att det är väldigt... Jag är väldigt ointresserad av just Bianca och hennes storylines just nu. Det känns som att de bara sket i världsmästarbältet, och så fokuserar de allt på Becky och Bailey.
Ja. Ja, för Bianca har ju hamnat lite i baksätet, och den här, jag menar, så att Charlotte tog titeln av Ronda och Ronda bara försvann. Puts väck in i tomma intet. Och För det var man ändå säker på att det skulle ändå vara ett upplägg och kanske mynna ut i en match på Royal Rumble eller något sånt där. Eller WrestleMania-matchen. Nu kan det ju så bli. Hon kan ju dyka upp på Royal Rumble. Men det känns ju som att de kanske borde annonserat henne ifall hon skulle vara med på Royal Rumble.
Jo, och sen så som sagt, det känns också som att Alexa, genom att Alexa ska möta Bianca och de har sin angle. Det känns ju som att Alexa bara står och trampar vatten. Både hon och Bray har ju fastnat, ja, i det här ekorrhjulet.
Ska Uncle Howdy komma in på Royal Rumble och kasta ut Cody?
Ja, men jag tror Rhea Ripley vinner tjejernas Royal Rumble. Jag tror kanske, jag tar en tråkiga, men jag tror kanske att Cody då får vinna männens Royal Rumble.
Ja, jag tror detsamma.
Jag och, fy fan! Jag har inget bättre.
Nu har vi pratat för mycket i chatten. Vi har inspirerats för mycket av varandra.
Bianca har behållit titeln mot Alexa Bliss.
Ja, och inte fan ska Alexa ha den. Den ger ju ingenting för den där gimmicken. Det skulle ju bara vara konstigt med ett bälte när de ska göra Bray Wyatt-grejen till verklighet. Så ja, det känns självklart.
Ska det vara, om det ska vara någon annan som vinner Royal Rumble, ska det vara Asuka då i så fall? Och så ska det vara Asuka mot Alexa Bliss.
Oh, gud vad tråkigt.
Ja, nej. Nej.
Och då ska det vara den mörka Asuka.
Nej, men Alexa Bliss kan inte vinna. Alltså, det skulle väl vara jättestökigt med ett bälte när de ska lansera om henne som den här onda psykopat-demondrottningen liksom.
Det skulle ju vara för pushen då att hon vinner. Hon kan ju för sig vinna matchen men inte vinna bältet. Det kan ju bli någon sån variant av det också. Men, men jag tror nog, den där karaktären är ändå så pass visuell. Så de kommer säkert sätta, de kommer säkert ha att hon förlorar, men hon kan ändå gå vidare med sin karaktär.
Hon kan väl bli diskad på något sätt för att hon ska vara mer våldsam och farlig.
Eller bara försvinna in i mörkret i en av gångarna där Uncle Howdy står och dansar.
Men den då, Pitch Black-matchen då, den vinner väl Bray Wyatt? Eller är det att Uncle Howdy kommer in och kostar Bray Wyatt-matchen?
Jag tyckte du kallade Uncle Howdy för Claudio, men sen så förstod jag att du bara pratade fort.
Jag gör det svårt för AI:n.
Ja. Nej, inte för att säga för mycket om vårat tips, men där har vi 100% som har trott på Bray Wyatt, så att jag kan nog bara hålla med där.
Ja, men det måste det väl. Det är synd, för jag tycker att det är LA Knight som har burit det lilla som har gått att bära av den här fejden, kläderna till trots. För fy fan vad... Ja, jag säger det varje vecka, men Bray Wyatt, det är ju ett sömnpiller.
Ja, den här veckan på SmackDown var jag dock väldigt tyckte att det var kul med Bray Wyatt. Men vi kan ta det när vi kommer sen till SmackDown. Vad har vi mer för matcher? Ja, det är Kevin Owens och Roman Reigns. Men där måste väl nästan också vara 100% på Roman Reigns. Kan inte tänka mig någonting annat.
Ja, det är ingen som har tippat på Kevin Owens i alla fall. Men vi har ju ett ingen vinnare alternativ också.
Vad får vi för överraskningar då?
Matt Cardona kan ju vara en, såklart. Men jag kommer med en liten så här... inte helt omöjligt. Nu har han ju kanske inte... Det är mer troligt att han skulle göra på AEW. Men Buff Bagwell skulle kunna göra en liten stint.
Oj.
Han är ju väldigt mycket ute och gör media nu och pratar om att han vill göra en return till ringen. Och han är ju bara 50 plus, alltså han är ganska ung. Han var ju 20 när han började i WCW. Han var 30 någonting när han slutade i WWE. Så att han är ju fortfarande ung och han är ju nykter för första gången i sitt vuxna liv och har varit det i 90 dagar eller vad det är.
Han kör DDP-yoga och bor hos DDP, va? Eller något.
Ja, men nu har han varit på riktigt rehab-center och sen så håller han ju på med eftervården nu. Men det skulle faktiskt kunna vara ett namn. Nu tror jag som sagt att det känns mer som att AEW skulle kunna göra det, men jag skulle inte vara helt förvånad om han slinker in.
Men har han någon relation till Triple H och de där? Alltså jag skulle kunna förstå ifall det hade varit någon sån, du vet, i klickgänget eller några som... Så, men har Buff Bagwell, har han ens några vänner i WWE? Han?
Nej, alltså det var väl han och Booker T's match som gjorde att de avbröt allt som hade att göra med WCW ett tag i WWE.
Jo, så är det ju. Men han hängde ju fortfarande med Nash och Hall och grejer. Och de är ju en del av The Click. Så på de vägarna kan han ju få kalla in favors. Han var ju tydligen superbra polare med Sting och grejer. Nu är Sting i AEW, men han var ju liksom en omtyckt person backstage. Bland vissa. Han och Hurricane Helms började ju slåss nere på Performance Center. Och som sagt, han gjorde en sån dålig match så de skrotade hela konceptet med WCW. Men ja, jag säger det. Det är ju höga odds, men inte omöjligt.
Ja, men gärna Buff Bagwell. Hellre det än att jag ska få se Hurricane Helms eller Kane. Alltså jag tar hellre den här som inte blev igenkänd på AEW. The Masterpiece.
Chris Masters,
Jag tar hellre han i Royal Rumblet än att se Kane igen komma in med masken. Eller Hurricane Helms.
Gud ja. Även fast Hurricane Helms är nog min sons favoritwrestlare nu. Han brukar härma honom och göra den här What's up with that posen. Så att jag har ett litet svagt hjärta för Hurricane Helms. Ja, men vad finns det mer då?
Ja, okej, vad är det bästa vi kunde komma med? Buff Bagwell och Chris Masters. Det är de vi tror kommer vara överraskningarna.
Kommer Nia Jax komma tillbaka?
Ja, det vore väl för tråkigt för dig, Anders. För då kommer hon ju inte bli en del av The Outsiders-ligan i AEW.
Men skulle det inte kunna vara till exempel så att hela Sanity kommer tillbaka då? Så att Eric Young, han är tillbaka. Och vad heter det? Alexander Wolf verkar ju som att de har ett... helt okej relation, men fortfarande han brottas ju för det här tyska förbundet som de har samarbete med WWE, eller det visas i alla fall på WWE Network fortfarande.
Gör det? De tappar väl typ all, vad heter det, så här indie-brottning på WWE Network nu?
Ja, precis. Progress. Allt. Ja, de kanske i och för sig, det, förra veckan eller när det nu var, det kanske försvann sedan dess då i och för sig. Men som sagt, och Nikki Cross har ju bara blivit galen nu, så att det skulle väl behövas för att hon skulle komma lite framåt. Att de drog igång med det i så fall. Så det skulle väl också kunna vara en överraskning, Sanity. Det har pratats lite grann om Authors of Pain, om de skulle komma tillbaka också, har jag sett.
De som skulle göra hela wrestling-showen i England. Dyraste ja, wrestling-showen i universum.
Men tag team, det ska ju vara liksom en akt som kommer. Det ska ju inte vara ett tag team på så sätt. Men Eric Young skulle väl kunna komma alltså med dem, bara med sig, men att han, det är Eric Young som är med. Och sen att Nikki Cross kommer med dem också i och för sig då.
Ska vi lämna Royal Rumble då, eller har vi något mer vi vill säga om det här?
Nej, vi borde lämna den när vi pratar om Buff Bagwell. Nu går
det blir inte bättre än så.
Nej.
Jag tycker inte du ska nedvärdera ditt Buff Bagwell-spår, Chris. Jag gillade det. Det har växt på mig under de här 20 minuterna vad vi nu har tillägnat det jävla Royal Rumble.
Keiji Muto, det tror jag är, det är nog det troligaste av de spacade varianterna som vi har pratat om. Det tror jag är det troligaste att han kommer faktiskt.
Vi fortsätter på WWE-spåret och så pratar vi lite om veckans show som har varit. På SmackDown så pågår den här turneringen för att ta fram motståndare till Usos SmackDown-titlar. Det har vi ju nu blivit varse om att det är det som gäller. Det är SmackDown-titlar och det är Raw-titlar. Visst körde de en turnering för Raw-titlarna också, va? Det var väl det Judgment Day vann för att de skulle gå mot dem.
Ja, de körde väl någon slags gauntlet, va?
Ja, just det, var en gauntlet där. Ja, ja.
Men är den här turneringen bara för att de ska leda undan lukten ifrån att Vince ska ha någonting med det kreativa att göra? Han hatar ju turneringar och då Triple H bara, det är jag som styr det här. Ser du inte, jag har en turnering.
Han hatar ju även tag teams, så att det var ju bara två så här dubbel vins hat. Så det kändes verkligen som att det var ett statement. Kolla, gubben har ingenting att göra med creative.
Ja, verkligen, för det öste ju bara in tag team matcher på det här SmackDownet. Det var ju bara tag team matcher. Vi fick ju Sheamus och Drew McIntyre, de vann ju över Viking Raiders, avancerade. Det var en bra match, kanske kvällens bästa match. Det är den och den där Legado del Fantasma-matchen som tävlar om den, om kvällens bästa match. För Hitro avancerade ju också när de vann över Los Lotharios. Den matchen var ju klart sämre. Och bara på grund av Top Dolla. Alltså han ser ut som en vilsen tonåring. Min syrras barn, han är, ja, men nu är han väl så här 17 år gammal, 3 meter lång. Och när han var liksom så här 15-16, han påminner jättemycket om Top Dolla. För, så här, du vet att han har... Alltså 3 meter lång, har ingen kontroll på lämmarna överhuvudtaget. Han har ingen aning om vars benen eller armarna är. Men på en 15-16-åring är det ju charmigt. På Top Dolla är det ju bara stolligt.
Jag hade fullt upp att vara förbannad på Michael Cole under den här matchen. När han höll på att skoja om att Top Dolla verkligen inte skulle lämna. Han skulle inte hoppa och han skulle... De har dragit ut det där för långt nu att alla ska vara på Top Dolla. Över att han missade med den där spotten.
Det är så konstigt, för det är ju också så här. Ska vi då få sympatier för Top Dolla? Han har ju precis vänt heel. Varför ska vi då ha sympatier för honom?
Nej, men de tror inte att vi ska ha det, tror jag. Inte det, det här känns som att det är som Vince McMahon brukade sitta och skrika i JR och Michael Coles öra vad de skulle säga. Nu sitter Triple H och säger åt honom, du ska ju mobba. Det är så vi gör. Vi coola killar. Mobba, säg att han inte kan hoppa.
Precis. Och vem är det som har blivit över av att folk sitter och säger han är dålig. Även fast jag brukar vara förbannad på Tony Khan som sitter och säger att allting är bra hela tiden. Så vad heter det? Så ja, det kan jag ändå förstå. Men att sitta och säga att en anställd är dålig hela tiden, det får ju aldrig honom över.
Det är lite som när man kallade Lance Storm för att vara tråkig. Det var också, hur ska man få honom att bli över genom att säga att han är skittråkig att titta på?
Men visst har vi pratat om det här, att Triple H är hans... Han tror ju att Bullis längst bak i bussen med kepsen bak och fram. Han tror att det är de som är good guys.
Men det är ju... det är ju så DX var, och var ju lite deras framtoning, men han förstår inte att de var mer antihjältar än bara rövar som man gör alla face till på SmackDown.
Ja, och att vi var trötta på att se så här folk, alltså Max Moon-karaktärerna. Nu var det så långt innan DX. Det var mycket konstiga hockeyspelare och grejer. Soptunne killen där, sopgubben och sånt där som höll på att brottas. Så att mycket har ju med det att göra också, med D-Generation X framgång.
Ja, och även fast det skulle vara skojande på Raw här nu, men de höll ju på och frös ut Kurt Angle och körde grupptryck emot honom att han skulle vara den som tog hand om saker och så vidare också.
Det, Anders, vad ta med fan det roligaste jag har sett på länge, när de också upptäcker att Kurt Angle är med i D-Generation X. Men för det var, när de kom in med sin jävla retro-gegga, så satt jag och tänkte, vad fan gör Kurt Angle här nu? Är det bara för att de inte har Billy Gunn och känner så här, vi måste ha någon annan? Men sen när de också upptäcker att, vad fan gör Kurt Angle här ute med oss? Då skrattade jag gott, högt och länge.
Men jag tycker det roligaste är ju där, vad heter det, X-Pac står och ber om ursäkt för att han inte kan hålla sig för skratt, för att han tycker att Kurt Angle är så rolig, när han frågar om det var det som var testet, när, vad heter det, Triple H ställer någon fråga till han. Och X-Pac bara
dör. Are you ready?
Ja, just det, are you ready? Is that the test? Nej, det var fantastiskt.
Jag sneglar här nu i mina anteckningar. Jag sa att Legado del Fantasmas match var uppe och skulle matcha då första matchen mellan Sheamus och Drew McIntyre mot Viking Raiders. Ja. Men de gick ju för fan mot Maximum Male Models, och den var värdelös, den matchen. Den jag menar var ju då, det mera var ju då givetvis Imperiums match mot The Brawling Brutes. Den var toppen.
Det visar även hur koncentrerade jag och Chris är när vi tittar på SmackDown. Vi bara, ja, den var säkert bra.
Ja. Eller kanske hur mycket swagger Robert har i den här podden. Vi bara, ja, den var väl bra då. De där Maximum Male Models.
Men hade inte han Mazey någon ny gimmick på G? Jag skickade ju någon länk till er där WWE hade typ twittrat ut att han var försvunnen. Så missing people hade de skickat efter honom. Men det var ingenting sånt här.
Nej, men han vart ju på under loppet av en vecka, så var ju hans gimmick över, för han hade blivit hittad också på internet. Så att jag vet inte riktigt vad det där var.
Sa de ingenting på, alltså kommentatorerna sa väl någonting om att han hade hittats igen, va?
Jag lyssnade inte. Jag var så distraherad av att det var en dålig match.
Nej, men Drew McIntyre och Sheamus möter Top Dolla och Ashante Diadonis, och Legado del Fantasma möter Imperium då nästa vecka. Vilka vinner det där? Vilka får möta Usos om titlarna?
Imperium, va? De känns ju jättepushad.
Nej, men det är väl Drew McIntyre och Sheamus, va?
Ja, just det. Jag glömde bort dem. Jag halvlyssnar till och med när ni pratar. Vad är det här?
Men har vi inte sett den matchen? Sheamus och Drew mot Usos. Den känns ju som att den är gjord den redan.
Ja, men de har inte varit ett legitimt team förrän nu. När de är
ihopsatta. Nej, och vad heter de för någonting? Banging Brothers, eller vad heter de?
Japp! Banger Bros heter de, va?
Banger Bros, ja. Så heter de. Stämmer. Mycket konstigt i alla fall.
Nej, men jag vet inte. Det känns som att ja, det är det självklara valet att de kommer vinna. Men det hade varit kul ifall Imperium vann. Jag håller med dig, Chris. Mycket, mycket mer intressant. Men vad blir det för matchning mot Usos då? Fast de är ju också i någon sorts mellanläge. Eller alla älskar ju dem. De är ju face egentligen.
Ja, speciellt nu. Men de är, som sagt, kommer de törna stenhårt emot Sammy, då kommer de vara det mest hatade gänget på stan sen.
Vi måste sluta förlita oss på Brian Alvarez magkänsla.
Det är så svårt. Jag och Anders är såna Brian Alvarez fanboys.
Jag lyssnade ju på när Brian Alvarez pratade med Chris Jericho om Nick Wayne. Men vi kan ta det när vi är klara med WWE. Ska ni få höra lite grejer?
Ja, det ser jag fram emot. Den här Smackdownens retrogegga, det blir ju mer av den varan. Sen när vi kommer till Raw, det var ju då Bray Wyatt när han körde ett Firefly Funhouse. Jag tycker ju att det här är bra. Alltså för mig får han ju helst bara vara den här labila jävla programledaren. Jag tycker den krocken är så otroligt roligt. Jag tyckte det här var jätteskoj, och Det tråkiga är att det bara är en engångsförteelse. Kan han inte fastna i det här? Eller redan på Raw var han ju tillbaka till den där andra tjomen. Så att det är kört redan. Men jag gillar verkligen den här labila programledaren. Det är kul.
Var han på Raw? Nu är det något som jag har missat igen.
Han var ju med Undertaker då.
Ja, just ja! Det har du ju rätt i. Fan du... Just det, det har du ju helt rätt i. Jag har inte alls somnat. Det såg jag.
Jag tycker också det var fränt när han spänner blicken i kameran. När han blir så allvarlig. Vet, han är så där glad och det är den jävla haren och allt det där. Och sen så bara spänner han blicken i kameran. Och så säger han till LA Knight att du öppnade dörren och nu får du ta ansvar för vad som kommer igenom den. Och så liksom håller han blicken ett tag till och sen bara hej då! Hej då! Den där jävla barnprogramledaren igen. Jag tycker att det är så bra.
Men det är ju så splittrat. Men det är så splittrat nu. Han var ju i den här nu och förra veckan var han ju gamla klassiska Bray Wyatt och innan det har han varit förvirrade, labila som attackerar kameramän. Alltså, kan jag få förstå vad jag tittar på? Alltså, så att det blir någon konsekvens. Så att det är konsekvent för att han håller sig inte ens sann till sin egen storyline. Man hänger inte med. Jag vet att han är osams med LA Knight, men vad har lett upp till alla de här promos? Det är så jävla rörigt.
Bra, Chris. Ja, vad heter det nu? Jag känner värmen. Den där röda tråden ska ju gå så här. Men den är ju bara som vad heter det, ett jordbävning som pågår, den där röda tråden.
Ja, nej, men det där är... Här är man ju team Vince McMahon, helt klart.
Ja, sannoliken.
Okej, Raw 30. Jag var ändå ganska nöjd med det.
Jag också. Det var underhållande. Och det är väl det enda man kan begära. Det var ju ett toppensegment det började med. Liksom.
Ja, gud ja. Ja, gud ja. Hela den här Roman, när han... vad var det de höll? En kort. Varför är han plötsligt så stingslig mot Sami?
För att publiken älskar honom.
Ja, men SmackDown slutade med att han jagade Kevin Owens ur ringen upp på läktaren för att han gav sig på Roman Reigns. Han gjorde ju till och med den jävla powerbomb inom ett bord på Roman Reigns. Så kommer Sami Zayn springandes och Kevin Owens jagas ut. Och nästa gång jag ser han på tv, då har han en kort. Då liksom tittar han på Solo Sikoa. Ger han order till Solo Sikoa. Han ger tummen upp till Solo Sikoa att skicka sin tumme i struphuvudet på Sami Zayn.
Ja, men det är väl, är det inte själva storylinen att han börjar tappa greppet om situationen. Folk älskar någon mer än The Tribal Chief. De visar respekt för någon annan och han känner hur det glider honom ur fingrarna och att han kan inte kontrollera ens sin egen bloodline eftersom Jimmy och Jay också är på Samis sida. Att hela liksom det här trygga, starka imperiet han har byggt upp börjar rasa och han har ju känt dig i fogarna och tyckte det har varit jobbigt att vem är du? Försöker du vara en usurpator din jävel till Sami Zayn liksom?
Men jag tycker det är otydligt då för jag menar, då är ju den här röda tråden också en jävla jordbävning men jag tror att man ser man är förlåtande för att det här är så bra men för jag menar, ja, två veckor sedan ja, då sitter han och äter popcorn med Sami Zayn och de verkar ha det jättebra. Sen är han irriterad på Sami Zayn och då vill Paul Heyman ha tillbaka honom, säger att det är bättre att vi har honom innanför än utanför. Och han hjälper Roman att jaga bort Kevin Owens. Och så nästa vecka, då är det liksom Paul Heyman som har satt ihop bevismaterial varför Sami Zayn har varit en konspiration emot dem hela tiden och att han är ute efter hans plats. Det är något hopp där som jag tycker är... Det känns som att jag har missat två veckor av Raw eller SmackDown.
Ja, men då har du rätt i. Just det här konstiga switchen med Paul Heyman, den tänkte jag inte förrän du drog upp tidslinjen här. Det blir ju faktiskt väldigt konstigt. Men det här var väl en liten nödlösning för att alla samoaner var sjuka och kunde inte resa. De skulle ju ha någon sån här tribal meeting egentligen.
Ja, just det. Det har du faktiskt rätt i. De annonserade ju det till och med.
Precis, men Rikishi blev sjuk och Afa och Sika kunde inte resa eller vad fan det var.
Nej, precis. Så är det. Sen så kanske det kan vara att Vince McMahon, han pratade ju tidigare om att han hade fått dåliga råd och var därför han plockade bort sig själv ifrån styrelsen. Så han kanske tänker att nu när jag är tillbaka, då måste jag vara ett... Det är hans kreativa input här att Paul Heyman ska komma med dåliga råd till Roman Reigns så att han törnar emot. Så det är därför, för två veckor sedan, då vände allting.
Ja, men det var ju inte det enda som var annonserat som vi inte fick. Bellas var ju också annonserat att de skulle vara där. Men de hade tröttnat på att... Ja, men de var inte så nöjda med representationen, vilket man kan förstå. Den enda kvinnan som syntes var Medusa i ett backstage-segment. Hon spelade poker om sin gamla WWF-titel.
Alltså, ja, det var ju inte med på YouTube, så syntes ingen kvinna.
Ja, för då fick ni alltså inte se... Damn!
Nej.
Nej, vi fick nog kanske inte se det, men jag har hört om att han sa damn i alla fall. Och det sa vi ju förra veckan att han skulle göra.
Anders förkovrar sig ju i vad som är på showerna ändå. Jag låter bli för att jag vill bli överraskad av Robert. Jag läser inte ens Sebbes recensioner av Raw, för jag vill inte se vilka segment. Jag vill bli överraskad när jag får höra att jag har missat att Elias spelar kläpoker med Tosawa eller vad som kan hända.
Nej, men det var ju självklart en pokerkväll. Pokerbord uppdukat, Pimp Daddy, vad fan heter han? The Godfather var det som höll i det. Baron Corbin och JBL kommer dit. Baron Corbin står ju självklart inte på listan, men han mutas in till slut. Och sen så spelar han poker där med Medusa och Million Dollar Man. Och vinner. Baron Corbin drar hem liksom storkovan. Han tar hem hela potten. Och då dyker IRS upp med väskan och vill ha lite tax money. Vilket innebär att han tar hela prispotten och drar därifrån. Och Million Dollar Man skrattar. Och Ron Simmons kommer fram och säger damn.
Ja, men det här är ju anledningen till att jag inte tittar på det, för det är mycket mer underhållande när du beskriver det, för då blir det mer levande och bättre, kortare, och jag kan se det i huvudet och det är mycket bättre.
Jo, men det där hade ju också kunnat vara ett Raw för ett år sedan, eller två år sedan, eller tre år sedan. De har ju sett ut exakt sådär. Ja, men de har ju sett ut exakt sådär varenda gång i de här 30 åren. Varenda gång de ska göra någon tillbakablick, då är det ju, ja, men som du var inne på, Anders, det är ju de här som de har typ backstage, som nu får ställa sig framför kameran. Det är ju tröttsamt.
Ja, det är så tragiskt. Men de gjorde ju sjuka jävla ratings, va?
Ja, det var en miljon uppifrån vad det brukar vara ungefär. Ja,
0,7 i rating.
Ja, precis. Det var...
De var inte under 2 miljoner i alla fall någon timme. Jag tror att den sämsta timmen som de gjorde var bättre än typ de bästa timmarna tidigare.
Ja, och det var absolut bäst på hela tv den här kvällen. De brukar ju prata om att det bara är på cable, liksom, men nu var det på all möjlig tv. De crowded The Bachelor, som tydligen brukar vara det som står där. Och sen, det var ju såklart inte någon Monday Night Football nu. NFL är ju inne i slutspelet och då har de inte måndagsmatcher på samma sätt. Slapp ju det motståndet.
Men måtte bara inte Vince McMahon ha haft någonting med Raw 30 att göra nu då, så att han får vatten på kvarn att kolla, när jag är inne med mina gubbfingrar och rör om i grytan, då helt plötsligt får vi en miljon upp i tittare.
Jag tänkte på det också, att det skulle vara perfekt för honom att kunna använda det här mot aktieägarna. Mm. Bara en kortis gällande Vince. De måste ju sälja snart, för att nu börjar det ju bli fler och fler som stämmer honom sedan han kommer tillbaka. Så det känns som att de måste snabba på den här försäljningsprocessen lite grann om det inte ska bli så att
det är väl aktieägare som försöker stämma honom, fast han har gjort så att aktien har gått upp, så de kommer aldrig kunna vinna. Så att det där är bara något spel för galleriet.
Men sen det senaste tror jag var något ytterligare, än någon sån här sexual harassment-grej också.
Ja, det var ju det. De menar ju på att det är skadligt för företaget, men aktien har ju gått uppåt, så att jag tror inte de kan vinna ett court case på det.
Men det kostar väl ändå, antar jag?
Ja, gud ja, om det går upp till domstol så.
Det här med att Bellas inte då ville vara på Raw, trots att de hade blivit annonserade. De hade väl, tror jag, till och med flygits dit, men sen kanske de hade blivit pitchade någon idé eller sådär, som de inte var sugna på. Jag vet inte exakt vad som är anledningen till att de inte dök upp i alla fall. Men det är ju lite märkligt att de inte, för de visade ju verkligen ingenting från tidigare kvinnodivisioner. Alltså man kan ju förstå att de inte vill visa Paige och Sasha Banks då, ifall det är nu så att de ska dyka upp på AEW, eller Paige är ju redan där. Men jag menar, det gick ju jättebra att visa Chris Jericho och Bryan Danielson var med på i segment också.
Jajamän.
De hade ju, vad fan, Trish, Victoria, Lita, hela den delen hade man ju väl kunnat visa någonting från.
Verkligen. Jag har dessutom lyssnat på en strupsångare som heter Saraya här igår. Vill bara få in dig också.
Vem var det som var först? Var det strupsångaren eller var det Page Saraya?
Jag tror det var strupsångaren. Nej, för sig. Han hade ett artistnamn han också. Han var ju någon sån här mongol. Jag får mig att tänka på när John Laurinaitis råkade anställa fel mongol också. När råkade anställa en enbent mongol.
Ja, men det är väl inte så mycket mer att säga om det här Raw 30. Det var helt okej. Okay. Main eventet kan vi väl kanske säga någonting om också. Bobby Lashley mot Austin Theory om US-titeln. Det blev ingen ny US-titelägare och det blev inget Hurt Business heller, som jag var inne på förra veckan. Det blev en Brock Lesnar som dök upp och gjorde en F5 på Bobby Lashley. Så att han dog och sen gjorde han en F5 på Austin Theory på Bobby Lashley. Så att han vann.
Det var snyggt.
Ja, det var snyggt.
Supersnyggt tyckte jag.
Det gillade jag också. Jag tror ju att Bobby Lashley kommer eliminera Brock Lesnar ur Royal Rumble.
Det vore toppen. Ge Bobby Lashley lite. Han är ju så jävla vilsen han. Han är ju som en Bray Wyatt-promo han.
Men Brock Lesnar kommer in som nummer 30. Alla tror att okej, okay, nu ska han vinna. Han börjar hiva ut folk. Och då kommer Bobby Lashley in. Han är inte ens med i Royal Rumble. Men han kommer in och kastar ut Brock Lesnar. Så att de får en match på WrestleMania.
Ja, det är jag helt okej med.
Bobby Lashley är annonsad va?
Ja, det kanske han är.
Jag tror det, men kanske Brock Lesnar kan ta hans plats, spöa upp han backstage eller någonting och sen kommer han in igen. Det känns i och för sig ologiskt. Det är väl Brock som ska vara face, men den sista saken vi kan säga om Raw, det var väldigt roligt tycker jag när Undertaker skulle komma ut med sin motorcykel. Det tog väldigt lång tid först, sen så såg man framhjulet bara titta fram lite grann från backstage och sen rullade han långsamt ut med den motorcykeln innan han kunde få igång han.
Han gick ju med den som så här, balanscyklar som barn lär sig cykla med nu för tiden. Så här, gå fram med den. Det var jättetragiskt.
Men visst blev det också visst blev publiken också väldigt besvikna när man först hörde Undertakers klassiska låt och sen när den transformerades till American Badass introt, då gick luften ur publiken. Då var det inte lika roligt längre när han kom in. Och han hade väl också väldiga problem att få igång den när han skulle åka ut. Det var väldigt lång kamerabild på Bray Wyatt och där Bray Wyatt också inte riktigt visste vad han skulle göra, så han stod mest och bara tittade på Undertaker.
Och så var det ett jobbigt fan som stod bredvid Undertaker och förklarade hur han skulle starta den där motorcykeln.
Måste tjåka den där Taker.
Fy fan alltså. Men vad heter det? Jo, men Nick Wayne var ju på Talk is Jericho med sin mamma och Brian Alvarez som någon form av förkläden så att han skulle bete sig. Men han var ju fan mest vältalig av de där tre männen. Även om jag också gillar Brian Alvarez, ska jag säga. Men han har ju tydligen gått hur många matcher som helst mot Buddy Wayne, alltså Nick Waynes pappa. Men de pratar lite kring kontraktet som Nick Wayne har. Han kom ju i juli i år fylla 18 och då får han börja brottas för AEW om han klarar skolan då. Men då de pratar hela tiden under intervjun som att då kommer han börja brottas direkt i AEW utan liksom någon paus eller liknande. Och han berättar att han har ju ingen lön från AEW just nu, utan han är ju bara paxad av dem. Det är ju lite så här fishy deal kan jag tycka. Även om det är fint så han hade ju kunnat få skriva på en annan 18 då, istället för att vara paxad. Han vet ju inte vad han kommer få för lön av AEW och så vidare heller, när han väl skriver på. Han hade ju sin första wrestlingträning när han var 9 år gammal och hans favoritmatch är den mot Swerve Strickland och mot Will Ospreay. Det är hans två favoritmatcher. Och det som Brian Alvarez sa, som har liksom tränat med Nick Wayne, att det fräna är att han är en ung kille som är jätteduktig på high spots och så vidare, men han kan ju kolla matcher i ringen. För han har ju lärt sig att det är så man ska göra. Så han pratade om något main event, Nick, där den han skulle möta blev skadad alldeles sina matchen när det var någon form av stök innan. Och då fick de bara, nu måste vi ge dem ett main event. Vem ska vi ta då? Då var det någon annan brottare som var med i det där stöket. Ja, men ska vi köra matchen då? Ja, lyssna på mig så löser vi det. Och så kollar de hela matchen. 20 minuters match. Som den här 16-åringen man var då kunde kolla i ringen. Det är helt sjukt.
Han blir som en 10-årig veteran när han kommer in som 18-åring då.
Ja, men visst. Men det sjuka är, han har ju brottats i England, han har brottats i Japan. Han har ju så här smygbrottats på ställen i USA. För på många ställen så behöver man vara 18. För de går ju fortfarande en så här athletic commissions lite här var. Det här när han skulle vara på Hammerstein Ballroom. Det hade ju gått den matchen om inte det var någon som hade skvallrat till athletic commission. Han får ju ledigt från skolan också för att göra det här. Liksom. Ja, men nu ska jag iväg till Japan i 2 veckor för att brottas. Ja, men då får du ta lite läxor. Alla lärare tycker det är kung, förutom en lärare som hatar. Ja, du håller på med det där låtsasbrottning. Det.
Men vad gjorde mamman på den här podcasten? Pratade hon någonting, eller?
Nej, hon satt bara i bakgrunden. Hon följer tydligen med honom när han är på internationella turer och sådär. Inte när han brottas inhemskt dock. Då liksom flyger han till Los Angeles och går matcher. Men sen när han blev erbjuden kontraktet också, det var helt opreppat. Han visste inte ens att Darby Allen skulle dyka upp, och han förstod inte att det var det som skulle ske när Darby Allen kom in och spöade på Swerve, eller vad de nu gjorde. Han gjorde någonting med Swerve efter matchen. Och sen drog ju Darby Allen upp kontraktet där, och Nick tackade ja till det i stunden.
Då är det ju nästan ännu rövigare när det är så ja, dåligt kontrakt. Ja. Det är ju en ambush utan dess lika av Tony Khan. Då trodde jag väl att de i alla fall gav honom liten slant. Det har han väl råd att göra. När det är så många andra som bara är på hyllan som man fortfarande betalar. Läs Andrade till exempel. Men okej. Okay. Ja, det var ju lite märkligt. För jag menar, det är som du säger. Han skulle ju kanske kunna få ett ännu bättre kontrakt av WWE då. När han väl blir 18 år gammal. Men då har han redan lovat att han ska börja i AEW. För att de har paxat honom.
Jajamän. Men han sa också det att sen AEW började på TV så hade han inte tänkt tankar om WWE. Han vill bara till AEW. För att det är den sortens brottning han gillar och som passar honom. Liksom.
Ja, han känns väl också väldigt AEW-sk eller typ New Japansk när han väl sätter igång. Hans farsa var väl han var väl i WWF, men han var väl en jobber, tror jag. Han var där några gånger i alla fall. Och Brian Alvarez har ju en wrestling-karriär bakom sig. Och han tränades ju av farsan. Så det är därför de har gått en massa matcher ihop.
Nej, de tränades ju inte. Utan han berättade att han brukar säga att han har blivit tränad av honom. Men det har han ju inte. Utan han har bara brottats med honom. Typ 1000 gånger. För de gick någon match på någon så här indie-show. Och då tyckte Buddy Wayne att fan, den här lilla kisen där borta. Han var ju duktig. Ska inte han följa med mig och brottas här borta också? Men en sak som jag måste berätta om Buddy Wayne, det är att han var ju kort. Det var därför han inte slog stort, tror många. Och sen så hade han ju svårt då, för då ville han ju bli bitig och stor. Så han byggde ju mycket muskler. Men när du är kort och ska bygga mycket muskler så är det lätt att du blir lite satt. Så han hade ju inte så här definierad mag och grejer. Så han brukade rita magrutor när han gick in i ringen. Vilket jag tyckte var fantastiskt.
Som Giant Gonzalez.
Japp.
En annan som verkar vara ganska AEW-intresserad är Will Ospreay också. Jag lyssnade på när han var hos Renee och när han pratade om sina möjliga drömmatcher, då var det typ bara AEW-brottare som han rabblade upp. Även Miro faktiskt.
Det är konstigt.
Ja, men och det enda som han tittade på wrestlingvärld i USA, det var tydligen AEW, så att det känns ju som att, och hans kontrakt skulle väl ta slut under det här året också, så det känns väl inte helt omöjligt att han skulle kunna dyka upp i AEW i slutet av året, eller när det nu är då som hans kontrakt är slut.
Var det någon av er som satt med tårar i ögonen på Dynamite den här veckan?
Mm.
För det gjorde jag på riktigt.
Ja, det var riktigt, riktigt fint. Riktigt fint. Det var ju för jävla tur att de ändrade sig, de där Warner Brothers Media, eller vad nu de hette. Att de nu får visa bilder på Jay Briscoe och framförallt då låta Mark Briscoe vara där. Och han fattar som att han kommer vara där nu. Att han kommer köra ganska regelbundet på AEW också.
Det låter ju bra i sådana fall, tycker jag. Fan, alltså. Det var mycket som gjorde att det drog så här i the heartstrings på mig. Den här videon för Jay Briscoe var ju så här hjärtskärande att se. Sen så var det så här små saker som att de sa att han var co-holder of the Ring of Honor Tag Team Championships också. Och ja, men hela Jay Lethals uppenbarelse gjorde att jag bara satt och och höll tillbaka tårar.
Ja, han grät väl på vägen in när han var på väg in till ringen. Där. Nej, jag tyckte det var jättebra. Jag tyckte också det var så fint att alltså, Ian Riccaboni och Caprice Coleman gjorde också sånt jävla bra jobb när de kommenterar, för att framförallt Ian Riccaboni som då simultant med att matchen pågick också drog hela Briscoes historia samtidigt som man liksom kollar matchen för de som inte kanske har kollat så mycket Ring of Honor eller har egentligen koll på vilka Briscoes var. Jag tyckte det var, och så var det så snyggt med han vad heter han? Är det Bobby Cruz han heter? Han Ring of Honor announcern där, att han var med också. Nej, det var riktigt, riktigt bra och en jättebra match. Fantastisk match. Och alla homagerna till Jay Briscoe också. Från början till slut. Att han kämpade så mycket med den här Jay-drillen. Och Little bara tog sig ur... Åh fan, nu dog min kamera. Vänta en sekund bara. Nej, det var inte kameran som dog, men det blev svart. För att jag har batteri på lampan.
Vi har pratat så länge så att tekniken sviker oss. Det brukar vara det första som händer när vi vet att det ska göra podd.
Ja, men det är Robert som tränar inför en pitch black match på söndag. Eller lördag. Eller fan, det där jävla pay-per-viewet där.
Nu har jag fått igång lampan. Nu är det inte pitch black längre här. Och nu har jag också stirrat i den där lampan så jävla mycket så att jag kan inte ens se mina anteckningar på datorn. Vars var jag någonstans?
Du pratade om Briscoe och hur Ian Riccaboni pratade och...
Ja, men just det. Och att han försökte kämpa med den här Jay-drillen. Ja. Alltså hela matchen. Och så Jay Little bara trocklade sig ur den gång på gång på gång. Och sen så sätter han den och så vinner han matchen. Det var så jävla fint.
Ja, toppen. Men strångt att gå in där och göra en sån där match på brorsans födelsedag också. Ja, han var en hård man, eller vad man ska säga, Mark, som klarade det där.
Ja, han visar ju, kändes som att de är ju så himla, de har en sån himla tro på Gud, de där två. Så att det är ju det som har gett honom styrkan i alla fall genom det här som det verkar. Men han visade inte lika mycket känslor som Jay Lethal i alla fall. Så,
nej, och Chris Daniels var ju också... väldigt när de kramades efteråt, men det var ju ett litet komiskt moment när Samoa Joe ska försöka krama och han inte får, han står och ser ut jätte awkward och lite småglad i bakgrunden.
Ja, det blev väldigt konstigt. Jag tänkte på det också. Ska jag ta upp det? För det känns som att det är onödigt när det var så fint allting. Men det var väldigt, väldigt komiskt. Han liksom blir hängande. Han går fram och försöker krama honom. Men Mark Briscoe vänder sig om och poserar istället till kameran med båda Ring of Honor-titlarna.
Ja, men det var fan, vilket moment.
Ja, verkligen. Jättebra moment. Vad hade vi med på Dynamite som känns värt att prata om? Kylskåpet, Brian Cage, kickmatchen mot Brian Danielson. Den var ju bra. Fortsatte ju då bygga upp Brian Danielson och MJF. Timothy Thatcher nästa vecka. Det kan ju bli hur bra som helst.
Ja, härligt. Det kan bli toppen.
Vilken kung det är.
Ja, vilken kung det är. Och vilken bra parning mot Brian Danielson känns det som också.
Ja, det kommer bli den klassiska mumman kommer det bli.
Tycker Action Andretti har bättre in-ring pondus än Ricky Starks. Jag vill bara säga det. Jag tycker att han fan har bättre.
Ja, jag håller med. Ricky Starks ser inte alls ut som en stjärna när Action Andretti är med nästan.
Fan vad ni har börjat vända på Ricky Starks.
Ja, lite faktiskt.
Bara för att han tar upp ett litet talfel.
Men Ricky Starks var också bra i matchen, men han var ju minst stjärna av de här fyra, tycker jag, i hela matchen.
Jo, men det jag håller med. Action Andretti är en jävla superstjärna. Jag trodde att de skulle vinna den här matchen, men kändes det ändå rimligt att Jas vann. Och det kändes också nästan välbehövligt. Har inte de typ förlorat alla matcher på senaste tid?
Jo, så är det ju. Så det var verkligen välbehövligt och bra att de skyddade Action Andretti lite med att Garcia fick använda Floyd.
Ja, det brukar ju ofta vara så där när Jericho sätter över någon, så i slutändan så är det han som vinner fejden i alla fall. Men den här gången så kanske det kommer att bli så att det här är Jerichos vinst och sen så kommer det vara Action Andretti och Ricky Starks som går segrande ur ändå, för att det lär väl inte vara slut här. Jag hoppas på det i alla fall. För att det var ju ändå Chris Jerichos pet project, det här med Action Andretti.
Men och så hade vi ju Buddy Matthews mot jävla Darby Allen. Det var ju kung det.
Ja, jag tänkte precis säga det. Jag tyckte det var kul att man fick se en singelmatch med Buddy Matthews där han också, alltså det fick ta lite tid och han fick vara lite i stå i centrum. Jag tyckte den var jättebra den matchen. Och jag gillar också att Darby har, man har försvarat titeln 4 gånger på 4 veckor. Han ligger verkligen i när det gäller att försvara den där jävla TNT-titeln.
Ja, men det är skönt att de har gjort den till en Open Challenge-titel. Att det verkar vara att det där blir som tv-titeln var förr i tiden. Liksom. Superbra. Det var ju så det var när Cody hade den också.
Och nästa vecka ska han möta Samoa Joe igen, så då ska han plågas på nytt.
Ja, kung!
Den matchen var ju toppen sist, så att det bådar ju gott inför den här matchen. Då.
Vi sa väl då att vi skulle kunna se Darby Allen mot Samoa Joe varje vecka. Och som sagt, vi får se den igen. Det kan man inte klaga på.
Vad märkligt med damgrejen när Britt Baker kom in fast hon var skadad bara för att gå in och vifta lite. Det var underligt, tycker jag.
Ja, de skulle ju haft en triple threat. Men sen så deklarerade de att hon var skadad. Men sen kom hon in här i mitten av matchen. Men jag tror att hon var skadad, men att det inte är något så här... pratade inte Dave Meltzer om det där. Att hon var skadad, men, men att det inte var något, någon allvarlig skada. Men det var typ bra att vila henne i den här matchen.
Mm. Men det kändes som att hela den, det upplägget fick hade lite paus. Så där. De försökte ha med det, men sagt, genom att Saraya inte var på plats heller så kändes det lite udda allting.
Håller med. Håller helt med.
Ja, det var lite baby steps till outsiders angle. Men man är ändå, när man ser det här så är man ändå sugen. Jag är ändå sugen på att veta vart de ska ta vägen med det här. Alltså hur det här ska utvecklas. Det ska bli väldigt, väldigt spännande.
Ja, det kommer nu, som sagt, det kommer bli spännande när Britt Baker blir Hulk Hogan och törnar. Det som är nästa steg i det här.
Ja, du tror att det är hon. Det är alltså inte Ruby Soho som blir Hulk Hogan.
Nej, men ja, det går ju. Det kommer det absolut inte vara, tror jag.
Jo, de kommer törna Ruby, tror jag.
Men Britt Baker är ju, du måste ju ha någon. Hon har aldrig varit i WWE, Britt Baker. Jo, det har hon ju för sig varit. Hon var ju NXT en väldigt, väldigt kort stund.
Hon var precis, hon var väl med i den här Mayan Classic eller någonting. Men som sagt, det måste vara någonting som är explosivt i alla fall. Jag tror inte att Ruby Soho är det som kommer vara det explosiva. Som sagt, antingen är det Sasha Banks som kommer, eller så är det Nia Jax som kommer, eller så är det Britt Baker som törnar.
Ja, vi får se. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.